kul att vara här och få snacka idag. Det ska bli väldigt spännande. Jag tänker att vi börjar med att be och lägger den här stunden i Herrens händer. Herre, jag tackar dig för att vi får samlas här idag inför dig och i ditt hus. Herre, jag tackar dig för att du ser alla som har kommit hit idag och vad de bär på. Jag tackar dig för att du älskar alla här inne så oerhört mycket. Jag ber att den här stunden ska få handla om dig och få sätta dig i centrum. Amen. Yes, alla kanske inte har superkoll på vem jag är. Så jag tänkte att jag bara kort börjar med att presentera mig själv. Jag heter Jakob Pettersson då, är 26 år gammal, fyller 27 i sommar. Och uppvuxen ganska långt ifrån hav och från fiske. Uppvuxen i skogarna utanför Tidaholm. Men flyttade till Göteborg 2011 tror jag det var ungefär. Och har bott här med några lite avstickare som undantag. Men har bott här sedan 2011 och trivs väldigt bra här i staden. Och jag läser pastorsprogrammet på ALT, Akademin för ledarskap och teologi. Och jag är inne på mitt andra år där. Och den här församlingen då är min utbildningsförsamling. Det är här jag gör min praktik. Och det är jag väldigt tacksam över. Jag är väldigt glad för att jag får vara här hos er och bli en del av er gemenskap här. Trivs väldigt bra. Och min uppgift just nu är att vara med i konfirmationen som en av ledarna där. Och det tycker jag är väldigt kul och spännande och utmanande på samma gång. Yes. Och jag kommer ta tillfället i akt här lite under den här predikan att väva in lite av mitt vittnesbörd och min berättelse. Så ni får lite hum om vem jag är och var jag kommer ifrån. Men först så ska vi gå till en text som jag har levt med lite det senaste här. Och det är precis inledningen på bergspredikan som vi hittar i Matteus evangelium. Bergspredikan sträcker sig från kapitel 5 till kapitel 7. Och som sammanhängande predikan så hittar man den bara i Matteus evangeliet, även om delar av den finns i framförallt Lukas. Och bergspredikan kommer ganska tidigt i Matteus skildring av Jesu liv. I kapitlet innan, i kapitel 4, får man berättelsen om hur Jesus samlar ihop sina lärjungar och sen snabbspolar Matteus lite en tid där han skriver att Jesus och lärjungarna undervisar och botar sjuka och folk liksom samlas omkring dem. De blir nyfikna på den här Jesus. Och det är lite den scenen vi har när bergspredikan kommer sen i kapitel 5. Folkskaror har samlats kring Jesus och lärjungarna och är nyfikna då. Och jag kommer inte gå in så mycket på själva bergspredikan i sig så, men det man kan säga är att det är en undervisning om lärjungaskap och hur det är att hur det är att leva ett liv i efterföljelse till Jesus. Och många har genom tiderna tyckt att bergspredikan är ganska svår och att det är ganska orimliga krav som målas upp på en där. Men jag bara lämnar det som en liten teaser till er och en liten utmaning att läs bergspredikan, för den har väldigt mycket bra i sig och säger mycket om lärjungaskap. Och jag kommer då istället mest att fokusera på just inledningen där. Så vi tar väl och läser den. Och då är det från Matteus 5, vers 1-3. Och där står det så här. När han såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sa det. Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Och jag tänker att vi bara lever oss in lite i den här bilden som målas upp här. För jag tycker det finns några viktiga detaljer där som när jag ofta har läst den här berättelsen som jag har missat, de har flugit mig lite över huvudet. Och det är det här att när han ser folkskadorna och där så går han upp på berget och där sätter han sig ner. Och lärjungarna kommer fram till Jesus. När jag liksom har visualiserat bergspredikan i mitt huvud så har jag sett liksom Jesus som står på berget, kanske gärna på någon klippa som hänger ut över folkhavet, och där bara står Jesus och kör liksom en eldig predikan så. Men så verkar det inte riktigt vara i när man läser texten lite noggrannare, utan han sätter sig ner och lärjungarna kommer fram till honom. Och det ger då känslan att det kanske framförallt är till lärjungarna, till Jesus närmaste lärjungar som han riktar sig och har den här undervisningen, att det är till hans närmsta lärjungar först och främst den är riktad. Och sen kanske de här folkskarorna liksom samlas runt omkring och kommer fram också. Det kan man ju bara anta. Men jag tycker att den här detaljen, att han sätter sig och lärjungarna kommer, att det liksom skvallrar lite om att undervisningen kommer handla om lärjungaskap och att det är framförallt de som vill följa Jesus som han riktar sig till. Och så startar då Jesus sin undervisning och säger: saliga de som är fattiga i anden, de tillhör himmelriket. Och direkt känner jag i alla fall att jag stöter på patrull, så att säga. Jag var då fattig i anden. Jag har lite svårt att greppa den, vad det betyder egentligen. Man kan ju tänka att det tillägget i anden talar om att det nödvändigtvis kanske inte talar om en att fattig, liksom att man är fattig som att man saknar materiella ting och inte har pengar på banken, så att säga, utan att det mer kanske handlar om ett sinnestillstånd, eller vad man ska kalla det. Och när jag har kollat närmare på det här fattiga i anden så tror man att det betyder att man inser att man är helt beroende av Gud. Att man är liksom ödmjuk inför det faktumet att jag har ingenting och jag kan inte klara mig utan Guds kärlek och Guds nåd. Och inte minst då om man talar om ett lärjungaskap, så blir det ganska svårt utan Gud som någon form av grund. Och en kommentar som jag läste sa att det här, att man inser att man är beroende av Gud, handlar om att man som människa är ju syndig. I och med syndafallet så kommer ju synden in, och vi människor är syndiga liksom. Och då att det enda som kan rädda oss från det här är ju Jesus och Gud. Och på så sätt blir man då i en beroendeställning till Gud. Och att då inse detta är det som det här fattiga i anden handlar om. Och då får ju det mig att tänka lite, är jag fattig i anden? Liksom, inser jag och förstår jag det här? Och ja, jo, det tänker jag väl att, jag gör ändå. Det är ju, när man stolpar upp det så här, så känns det ganska grundläggande för ett, lärjungaskap. Och att liksom man behöver Gud, det vet man ju om. Men så tänker jag tillbaka lite på mitt liv och liksom, frågan är hur, det egentligen har sett ut och vad det fortfarande gör som att, eller vad det är, hur det har sett ut i mitt liv, hur det ger mig utmaningar idag fortfarande som jag måste jobba med liksom. För om vi tänker då att fattig anden betyder det här att man, är beroende av Gud och man, inser det liksom, så har jag nog genom livet haft en ganska rik ande, om man får mynta det begreppet då. Och då tänker jag att rik ande står för att man, tänker att man klarar sig själv och man, är oberoende av Gud. Man tänker att jag behöver ingen Gud. Jag tror att i vår kultur och i vårt samhälle överlag så är det, man, matas lite med den här rika anden då. Man, ska klara sig själv, man, ska växa upp och bli sin egen, hitta sin egen identitet och bli självständig. Man, ska inte vara någon oberoende av någon annan liksom. Eller man ska, vara oberoende. Man ska inte vara beroende av någon annan. Man, när man blir vuxen liksom, ska man bli oberoende av sina föräldrar och hitta en egen väg i livet som, ingen annan egentligen ska lägga sig i. Man ska forma sin egen identitet. Och jag kan känna att detta blev ganska tydligt i, mitt liv, och det blev framförallt tydligt när, det inte, höll längre. Jag har haft en väldigt härlig uppväxt, väldigt trygg och god på alla sätt och vis. Jag är uppvuxen i en kristen familj i Pingstkyrkan hemma i Tidaholm. Och ja, men det var alltid en, kyrkan har alltid varit en naturlig del i, mitt liv så, och i min uppväxt. Även fast det kanske fanns stunder när jag tyckte att ja, men det var inte så fett att gå till kyrkan och vara en av kyrkfolket så, att man tyckte det var lite pinsamt. Men i det stora hela så var jag väldigt, ja, men jag var lugn i det att man, gick i kyrkan och så. Och sen tog jag mina första steg in i vuxenlivet, gick en bibelskola och började ganska fort där känna att ja, men jag har ingen riktigt personlig tro. Det här är bara något jag har ärvt från mina föräldrar. Och jag tror det är en ganska vanlig grej för oss som är uppvuxna i kyrkan att stöta på den någon gång, tyvärr. Och då kände jag, började jämföra mig mycket med andra liksom, som kände så väldigt brinnande och hängivna liksom. Och jag kände, jag har ju inget av det där. Jag har aldrig upplevt Gud på det här sättet. Och ja, men första steget var väl att jag försökte be om att Gud skulle visa sig även för mig. Men det hände inget, tyckte jag. Så jag, till slut så, gav jag upp och sa att nej, men jag, skiter i det här nu. Du, Gud, du får visa dig för mig om du vill liksom, men det, är helt upp till dig. Jag struntar i det här nu. Och den inställningen levde jag ganska länge med under, många år. Och under den här tiden så blev det väldigt viktigt för mig då att bygga upp det här, den här rika anden då. Och att jag skulle bli väldigt stark i mig själv och vara oberoende av, Gud. Och för min del blev den här styrkan jag försökte bygga den på liksom, för min del var det mycket, ja, men det blev, jag blev väldigt så här, jag måste hitta en utbildning och en riktning i mitt liv som jag kan bygga min identitet på och vara stark i liksom. Det blev väldigt viktigt för mig. Och även att var en skön kille, var en rolig snubbe liksom, och få då bekräftelse från andra och från människor i min närhet liksom. Och alltså bara ha liksom coola kläder och vara coola prylar och bara vara, ja, men söka bekräftelsen blev väldigt viktigt för mig, att det skulle bygga min styrka och min identitet. Men åren gick och jag hittade ingen utbildning, jag hittade ingen så riktning i mitt liv. Den här jakten på ständig bekräftelse och vara skön liksom, det fanns inget slut på det. Man ville bara ha mer och mer, och i slutändan gav det mig ett ganska dålig liksom självbild och självförtroende och självkänsla. Hela den grejen blev väldigt dåligt, och för jag kunde aldrig leva upp till de kraven jag ställde på mig själv och sådär. Och även det här med att jag inte hittade någon utbildning då, eller riktlinjer för mitt liv, blev att jag inte hittade det. Det blev liksom, ja, man blev nästan lite besatt av det, och att det kändes som att jag har ingen mål, jag har ingen mening liksom i livet just nu. Så det gjorde att jag mådde ganska dåligt och kände mig liksom ensam och ganska tom, även fast jag hade vänner runt omkring mig och familj liksom. Men det hjälpte inte. Och det var nog inte så många som visste att jag kände så här, men en kompis visste. Och han övertalade mig att vi skulle gå en till bibelskola i Indien. Och han hade två argument. Och första var liksom, ge Gud en sista chans. Se det som det, att det är en sista chans för Gud. Och jag var ganska likgiltig inför det argumentet. Och så la han till, om inte annat så är det alltid gött med sol. Och det är liksom, det är omöjligt att säga emot det argumentet. Det är ju alltid gött med sol. Så det blev att jag åkte med till Indien. Och jag fick uppleva väldigt mycket mer än bara sol på den här resan. Jag fick verkligen möta Gud. Och ja, man fick liksom börja om. Jag fick växa upp på nytt tillsammans med Gud. Och fick egentligen för första gången i mitt liv börja min resa tillsammans med Gud. Och så här i efterhand då kan jag se att på den tiden och även liksom direkt efter Indien, att det fanns inget riktigt utrymme för Gud. Han hade ingen liksom plats i bygget av mig själv, eller vad man ska säga. Men då när jag verkligen fick möta Gud och bestämde mig för att jag vill bli en lärjunge, jag vill följa Jesus nu på riktigt, så då fick jag ju börja göra plats, och jag fick börja om på det här bygget. Och det får mig då lite att tänka på avslutningen i bergspredikan. Hoppar oblygt från inledningen till avslutningen här. Det är mitt, allt däremellan får vi ta en annan gång. Men i alla fall så avslutas ju bergspredikan med den här, ja, liknelsen, eller vad man ska kalla det, med huset på berggrunden. Många känner säkert till den, men Jesus säger i alla fall att typ att den som hör och handlar efter mina ord och den här undervisningen då är som en klok man som bygger sitt hus på en berggrund, och den som inte gör det är liksom oklok då, och en som bygger på en som, eller är som en som bygger sitt hus på sand, vilket gör att huset kommer rasa vid floder och stormar och sådär. Och jag tror att det hör ihop lite med det här med att vara fattig i anden. För jag tänker att om man inser att man är beroende av Gud och man vill liksom följa honom, så bygger man ju sin grund på Jesus och på hans undervisning. liksom Gud får vara, vara i centrum. Och jag byggde ju då mitt hus mig själv på sand då, så att säga. De här andra grejerna som inte gav mig så mycket. Och efter mitt möte med Gud så fick jag börja om och bygga den här grunden på nytt. För jag började inse att jag behöver Guds nåd, jag behöver Guds kärlek för att klara av stormar och floder i livet som alltid kommer komma. Så är det ju att leva. Och när Gud fick en mer central plats i mitt liv så började andra bitar falla på plats. Det här med min dåliga självkänsla och min dåliga självbild och det började liksom repareras och bli bättre, för nu kunde jag mer se mig på mig själv med Guds ögon. Och det så småningom gjorde mig lite modigare och gjorde att jag till slut sökte den här pastorsutbildningen och står här idag. För nu handlar det inte lika mycket om mig själv längre. Jag behövde inte vara så stark i mig själv. Jag har det jag har och jag är den jag är. Och det kanske kan tyckas vara fattigt, men inte för Gud. Och han kan ta de gåvorna och det lilla jag har och göra det till något stort. Och när jag inte räcker till så kan han gå in och hjälpa. Och det är det jag tänker den här insikten om att man är beroende av Gud handlar om. Och att det är därför som Jesus inleder hela den här undervisningen om lärjungaskap. Att han inleder med det. För det blir så grundläggande för lärjungaskapet och för att när man vill följa Jesus. Och bara som lite avslutningsvis här så det är lite andra ord med i den här i inledningen här. Och bara lite kort om dem, så ordet salig här är ju ganska spännande ord. Det är inget ord som jag överanvänder, kan jag inte påstå, men så jag fick slå upp det och det jag fick fram då var att salig har sin grund i uttryck och ord som har med glädje, lycka och välbefinnande att göra. Och det används ofta liksom i lovprisningar och så. Och det tycker jag blir ganska gött i det här sammanhanget, att för att vara beroende av Gud, det kan nästan låta lite hårt. Ordet beroende har en ganska negativ klang så. Men då avslöjar ju ordet salig att det finns ju en glädje i det här. Det finns en glädje i att lägga sitt liv i Guds händer liksom, och ha någon som grund. Och i Nya Testamentet används också salig ofta i sammanhang som handlar om livet efter detta och att det finns något mer efter det här livet, vilket då också kopplar ihop med den sista frasen här, de tillhör himmelriket. Men himmelriket är inte bara någonting i framtiden, utan det är ju här och nu. Och det gestaltas av oss som vill komma fram till Jesus och ta emot hans undervisning och hans kärlek för att ha det som grund och så att man kan sprida det vidare till andra människor i vår omgivning. Yes, det var det jag tänkte dela med er idag. Så säger amen där och ber en bön. Ja, Herre, tack för att vi får lägga våra liv i dina händer och stå på dig som grund. Jag tackar dig för den glädjen som finns i det, att när vi gör det så kan det hända mäktiga saker och härliga ting. Tackar dig för att i oss själva kanske vi är svaga, vi kanske kan tycka att vi är fattiga, men du kan ta våra gåvor och göra det till något stort och vackert. Vi är aldrig fattiga i dina ögon, Herre. Tackar dig för att du älskar oss och du vill vandra med oss genom livet. Tackar dig för den här härliga vårdagen och ber att den ska fortsätta vara härlig. Och vi lägger även den här långhelgen som ligger framför i dina händer. Amen.
Får gärna ställa er upp och sjunga med. Mina gåvor, mitt pund.